Podplay.
De äter verkligen tills djuret är slut, inte tills den är mätt.
Så ett kretslopp liksom, de skiter samtidigt.
Exakt som det.
Äter bara skit, det bara ett konstant liksom. En cirkel liksom.
Kolla lite lilla Miguel, han springer fram och han skär. Och kolla vad fin han skär, och där håller han upp. Hans mamma gråter. Miguel.
Jag tänker att patient noll är inte levande.
Skulle jag också sagt om jag heter Brutti och var högst misstänkt för att vara patient noll.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår vinterspecial som vi har döpt så fint och vackert till Djurbonanza. Där vi varje vecka vi tar oss an ett varsitt djur som antingen kan ha fyra ben, två ben, huggtänder eller fena. Allt från håriga krabater till slämmiga maneter. Här får du veta om allt om de flesta djuren som vi delar plats med på denna underbara jord. Vi är Något Kaiko Podcast och jag heter David, jag kallas för Dava. Och på andra sidan hemma i Norrköping igen, via World Wide Webs, som det så fint heter, så sitter han där, allas våran djurvän Stefan Brutti, Kung Tutti Holmberg. Vi kör såklart en applåd och en liten tuta på det.
Skulle vi klappa nu?
Nu klappar vi, ja.
Okay.
För att synka ljudet. Så, jättebra. Du, det känns lite grann som julafton igen, Brutti.
Ja, men faktiskt. Nu är det ju julafton på riktigt här.
Ja, verkligen. Vi sa det när även Paul Delvaye gästade oss i studion. För jag sitter ju inte själv här uppe i Podplay-studion så att säga. Utan vi har någon som jag har väntat väldigt länge på att få med i podden. Vi har pratat om det så jäkla länge. Men så har
fan
det
vilken blivit... lögn. Ja, men det här är en lögn.
Nej, det är sant.
Det är så jävla lögn. Jag som har tjatat om att få komma hit. Och du bara, Micke nu. Vi ska hit med Paul Delvaye och Paul Delvaye igen. Och sen ska vi hit med den här genom varandra. Och...
Ja, okej.
Okay. Fan.
Ja, Erik. Ja. Fan.
Jag får fortsätta.
Ja, jag har väntat då på den här dagen. Jättekul att få höra hans ljuva radiostämma i Något Kaiko då. En varm applåd och en tuta till Erik Myhlund. Hej Erik.
Hej. Hej. Hej på er.
Det ligger en gnutta sanning i alla fall. Det är att vi har ju, eller jag kanske mest då, har väl lovat guld och gröna skogar och sagt, ja men det är klart som fan du ska vara med, och sen blir det aldrig av.
Nej, men nej, exakt.
Det känns lite David det här.
Jag till och med säger så här, har du det här temat? Jag har en jättebra historia på det här. Du bara, vi ringer dig.
Nej, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Alltså det är lite grann som att vårt gästcred brutit, alltså, eller i alla fall mitt, att bjuda in gäster och så. Det känns inte som att vi står högt i kurs där. Det är som att det är mycket snack och lite verkstad, så att säga.
Ja.
Från mitt håll då. Men det blir i alla fall av till slut. Och Erik, för den som inte vet vem du är, jag kan ju först och främst säga vad jag tycker, och jag vet att du är det också. Du är en radiolegend.
Oj, bra.
Det är du,
bra,
bra. För du har jobbat med radio, jag vet inte, hur länge då?
Ja, 10 år. Är man en legend då?
Ja, men det,
jag vet inte.
Ja, men det, jo, men det tycker jag. Jag tycker att gränsen går någonstans vid 10 år.
Fan vad skönt.
Ja, jag med faktiskt. Håller med. Du har ju ändå sänt radio över 10 000 timmar blir det då, va?
Ja, det hoppas jag att det blir.
Då blir man ju proffs på något.
Ja, ja men faktiskt.
Så du är ju radions Zlatan då.
På väg ut för. Alltså... Hankar sig kvar.
Alltså jag tänker nu, du har ju hoppat runt lite grann kan man ju säga. Du började ju med Sveriges Radio, va?
Jajamän.
Och sen var du på P4 där då.
Mm.
Att jobba inom public service, bra lanus.
Kontra kommersiell radio då.
Exakt.
Alltså Sveriges Radio är ju så ordning och reda. Alltså det är verkligen så här, det finns utrustningen, det finns liksom kapaciteten att göra saker. Men det är ju också väldigt begränsat, det är ju väldigt inramat. Det är ju väldigt fyrkantigt. Så att inspirerande, för mig passar det nog bättre att jobba på en kommersiell station. Alltså just för att där är det lite flamsigare. Det är dock, och ja som sagt, flamsigt kan ju vara både positivt och negativt. Men det är också så här fritt, alltså mycket mer friare att hitta på riktigt galna saker. Och det har vi hunnit med att göra.
Ja, alltså, jag har ju alltid varit lite grann det här med, nu ska jag inte prata så mycket skit om public service, man vet inte hur min karriär kommer se ut någon gång i tiden, men jag vill i alla fall säga att det känns som att public service, det är lite grann som att man, som du säger, att man inte kan flamsa och tramsa lika mycket och måste ta bort lite grann av sin personlighet.
Mm.
Att man bara man blir en röst bara.
Ja, de är inte så himla mycket för så här karaktärsbyggande. Alltså då, så, utan de, man ska ju bara vara en röst. Man ska vara folkets röst.
Brute, hade du kunnat tänka dig att jobba på P4 Östergötland?
Nej, däremot morgonpasset i P3 skulle jag kunna tänka mig att jobba på. Det känns ju ändå som det flamsigaste och tramsigaste som public service producerar överhuvudtaget.
Ja, där får de ju särskilt Kodjo, jag vet inte, han, den radioräven har ju varit där så jäkla länge. Och det är ju någonting med public service i Sveriges Radio, man blir utlasad efter ett tag.
Ja, efter två år.
Ja, efter två år. Men hur fan har de lyckats, Hanna Hellqvist och Kodjo, hur har de lyckats vara där så jäkla länge, tänker
jag? Ja, jag vet inte. Det är jättekonstigt.
Ja, faktiskt.
Det är jättemärkligt. Och även David Druid har ju varit där ganska länge nu. Han har ju varit där ett par år i alla fall.
Men är de anställda?
Bra fråga.
Alltså för utlasad blir det ju ofta som om du har gått på sådana här programkontrakt, alltså årsanställning.
Men ja, de kanske är anställda då.
Då tror jag att det är annat.
Jag tror vi har tappat 70% av våra lyssnare här nu när vi sitter och pratar. LAS-kontrakt då. Vi kan i alla fall säga det här med, på tal om lite flams och trams då. Du ligger ju bakom en kär och känd programpunkt vid namn Eriks röda rosor.
Ja.
Då du ringde runt och jag vet att du ringde mig en gång helt random från ingenstans. Och jag blev lite tagen på sängen där och bara, fan, du är Erik. För vi är ju gamla kollegor från ett mediehus. Jag jobbade på poddsidan och du jobbade på radiosidan.
Ja.
Och så ringde ju runt till olika personer, lite randoms, och tog tempen på dem rent kärleksmässigt helt enkelt.
Ja,
alltså, ja, lite Veyron i ottan liksom.
Ja, exakt. Lite nyktrare bara, men lite mindre snus. Men däremot så var det liksom, konceptet är ju att man, om man misstänker sin partner att han eller hon är otrogen, då kan man anmäla sig på hemsidan, och så ringde vi upp den här partnern då, och låtsades jag vara en blomfirma liksom. Och så erbjudandet var liksom, du får skicka 10 röda rosor helt gratis till vem du vill. Vem vill du skicka till? Och då ibland, oftast så skickar de till sin partner, men ibland så skickar de till Eva. Och då var det så, vem är Eva? Nej, men nu kör jag och börjar träffa att alla var från Värmland.
såklart med det.
och då hade vi såklart flickvännen med och då var det ju liksom kaos.
Men där fick du ju lite av en stående programpunkt som blev väldigt känd och viral också. Och sen var det ju också, det måste vi ta innan vi drar igång och snacka djur. Du vet ju konceptet i djurbonansan här, men vi måste ju komma lite under skinnet på Erik Mylund här också. Du var ju för fan med och drog igång någonting vid namnet Radiostyrd.
Ja.
För den som inte upplevde 90-talet. kan du snabbt, eller det här, även var det 2010 typ, eller vart var det?
Ja, 2013 tror jag första säsongen gick, och 2015 gick andra, typ.
Kort sammanfattat, vad var Radiostyrd för något?
Alltså,
vad
dolda kameran, koncept. Så vi var ibland i matbutik eller restaurang eller på en frisörsalong och så vidare. Och en då var den som var offret utav oss. Så vi var 4 grabbar, en fick gå in, och så via sådana här snäckar så stod vi andra utanför och berättade vad han skulle göra för någonting. Mm. Och det var allt från att hålla i Zumba-klasser. Du vet så här, 40 plus kvinnor som har kommit dit och så har liksom gymmet har gått med på att vi får sälja in en special Zumba-klass från en kille som har bott i många år i Afrika och nu har kommit hem. Och så fick ju det mest icke-dansanta killen utav oss gå in och hålla den klassen. Och det var ju så jävla roligt.
Fy fan. Ja, men det där är ju guld. Alltså, så här, jag vet att det är många TikTokare och YouTubers som har försökt det här på egen hand.
Mm.
Det är ett lyckat och roligt koncept från första början, beroende på vad man gör. Men ni var ju lite först med i Sverige, kan man ju säga.
Ja, men jag ska säga också, vi köpte ju det här konceptet från USA. Så att det fanns ju liksom en grund och en tanke. Impractical Jokers heter det i USA. Skitroliga, alltså verkligen roliga.
Kan man se några radiostyrd avsnitt eller klipp på YouTube nu?
Ja, det finns ganska många som åker runt. Även på TikTok nu har jag sett att det dyker upp några.
Det är så, ja. Redan idag. Ja, men då tycker jag att vi länkar några klipp då från radiostyrd i vår avsnittsbeskrivning här, så kan ni titta sen då helt enkelt när ni har lyssnat klart på det här avsnittet. För jag tänker att vi ska prata lite djur. Konceptet är djurbonanza. Vi har med oss ett varsitt djur här. Erik har fått lite bakgrundsinformation här, hur man lägger upp sitt djur så att säga. Så att, ett ögonblick bara. Och det här kommer jag såklart klippa bort då. Men jag vill bara att du säger då, får jag flika in med en snabb grej? Och sen ska du få läsa ett litet manus här.
Mm.
Och så sagt, det här är liksom någonting som jag kommer klippa bort då. Så lyssnarna kommer inte veta att Att, men får det låta lite naturligt här innan vi drar igång. Här kan du läsa den här lappen då.
Du vänta, får jag flika in med en snabb grej?
Ja, Erik, det får du. Vad säger du, Brutti? Får Erik flika in?
Absolut, med... det får han.
Jag vill bara säga att jag älskar er pubbonansa, står det.
Ja.
Pubbonansa på patreon.com snedsträckt något kaiko. Jag repeterar. Ska se det här också.
Ja.
Alltså, på patreon.com snedsträckt något kaiko. Jag vill understryka att jag inte är religiös, men det känns nästan som att pubbonanza på patreon.com snedsträckt något kaiko är som Guds gåva från ovan. Jag förstår hur Helge Fossmo kände, och jag förstår varför Knutby-dramat uppstod. Jag känner precis likadant för pubbonanza på patreon.com snedsträckt något kaiko. Så bli en Patreon redan idag istället för att bli en C-more-prenumerant. Tack för mig.
Fan vad schysst, Erik. Shit. Jag hade ingen aning om det.
Tack så mycket.
Ja, verkligen. Jag hade ingen aning om att du kände så. Men vad fint att du ville.
Men du sa att jag skulle läsa.
Ja, det var jättebra, så jag kan ta tillbaka.
Det är lite kul att du drog upp just Helge Fossmo eftersom han kommer ut nu.
Ja, exakt.
Så att jag tycker nog att vi får nog passa oss lite.
Ja, verkligen. Så att ett stort tack, Erik. Och med det sagt så tycker jag att vi drar igång med lite djur, va?
Ja!
Jag tänker, Brutti, vill du nästan ha äran att börja idag?
Ja, men det kan jag tänka mig faktiskt.
Ja, och sen kan jag avslöja redan nu att jag har någonting som börjar på Q. Det är lite kul att vi har nästan haft det i varje avsnitt här nu sen vi fick tips om att...
Vadå?
Just
att det finns djur som börjar på Q.
Exakt, kvacka exempelvis. Och sen Erik får vi se. Ja,
men jag har ett djur som, ja, det är ett bra djur. Jävligt bra djur.
Jävligt bra djur. Mm. Brutti, vi är ju spända här då. Vilket djur har du tagit till det här avsnittet som det så fint heter då?
Jag har tagit med mig Mellivora capensis.
Ja, just det. Ja, det där
just
djuret.
Mm.
Melanora capensis. Ja. Ska jag veta vad det här är? Eller det ska man inte.
Nej, den har inte. Den har ett svenskt namn också. Honungsgrävling. Eller honey badger på engelska då. Men den är inte jättekraftigt besläktad med den vanliga svenska grävlingen. Utan den är, det är ett mårddjur som lever i större delen av Afrika och lite Centralasien, Indien och Turkmenistan faktiskt finns de i.
Se där.
De har en svart grund men är silvriga på huvudet och sen så blir de gråa på ryggen. Och sen så finns det helt svarta varianter också. Men det här är ett litet as. De är riktigt sneaky motherfuckers och saker är den att de är med i Guinness rekordbok som det mest orädda djuret i hela världen.
Oj, oj, oj. Okej.
Okay. De har en ganska elastisk hud som är väldigt, väldigt hård. Men de har liksom väldigt mycket böjlighet.
Det här påminner om något annat på den mänskliga kroppen. Men
som är böjligt och hårt.
Pratar du om armbågar nu?
Men först och främst måste jag bara säga, det är inte första gången du väljer att ha ett as till djur.
Nej, de här äter även as, kan jag säga. De äter allt.
Ja, såklart de gör. Och sen ja, då, du sa att det var i Guinness rekordbok ett av världens mest orädda djur.
Det mest orädda djuret, okay, i hela världen.
Ja,
men på, hur mäter man sånt då?
Ja, men alltså, man bara tittar på vad den gör. För den, alltså, den är ganska liten. Den är ungefär 60-80 cm stor. Så den är liksom inte jättestor. Men den ger sig... Det finns liksom bildbevis på att den har gett sig på typ elefanter och sånt.
What?
Alltså, den är så jävla aggressiv. Den bara skiter i vilket. Och den heter honungsgrävling för att den äter honung. Och då tänker man så här, ja, okej. Okay, sånt som har fallit på marken eller någonting. Nej. Den kryper in och bara börjar käka bin
typ,
och deras bon.
Och
de, alltså, den kan få flera hundra stick på sig. Den bara skiter i vilket, den bara fortsätter äta. Den hittar de här bona med hjälp av en fågel som heter honungsgök. De lever i någon slags symbios. Så honungen hittas av fågeln och ger ut något läte. Så honungsgrävlingen kommer in, käkar. Och sen när typ större delen av bina är borta, ja, då kommer den här honungsöken in och äter resten.
Fan vad sjukt alltså.
Det där är ja. Alltså, så de hade inte egentligen kunnat klara sig utan varandra?
Jo, det hade de. Alltså, honungsöken äter annat också. Och som sagt, honungsgrävlingen äter det. Ta med fan allt. Alltså, de har ett riktigt hårt bett och riktigt sylvassa tänder och kan alltså tugga i sig en hel sköldpadda. Med skal, med ben, alltihop.
Och fy fan. Alltså, det är ju en grej där med grävlingar. Är det samma sak med honungsgrävlingen där, man tror? Att man har ju hört det här ryktet om att går man i skogen och plockar svamp exempelvis då, kantareller och så vidare, och så kommer en liten rabiat grävling där full med rabies liksom, springer mot en, biter tag då i gummistövel där och biter tag, och ska man ha då knäckebröd i stövlarna?
Det tror inte jag.
För ryktet är ju som så att de biter tills det knakar.
Nej, jag tror
inte. Nej, alltså honungsgrävlingen biter ju tills den har fått i sig allt. Alltså 100% av dig.
Du har bara paketerat in dig själv på ett lite godare sätt.
Ja, men alltså, tänk dig att det är någon stackars afrikan som har vandrat ut någonstans, dör, och sen är det ingen som hittar den. Då kan det komma en honungsgrävling och äta upp 100% av den människan.
Nej,
what the fuck?
Alltså, de är sjuka. Och de är, alltså, det finns jättemycket på YouTube där man kan gå in och se när de slåss mot lejon. Alltså, det kan vara en som ger sig på 4-5 stycken lejon.
Men vad är det för sjukt litet as, så att säga?
Och lejonen till början typ leker ju lite med dem. Och sen så typ kan de bita tag i nacken på dem. Men då är de här sneaky motherfuckersarna så jävla böjliga att de kan liksom i princip vrida på sig 180 grader. Och bara börja slåss mot ögonen.
Jävlar.
Så att lejonen liksom, de får stryk av honungsgrävlingar oftast.
Men fan,
alltså, det känns ju som att det av alla jävla superhjältekaraktärer som finns, varför har ingen gjort en så här, någon som blir muterad av en nej men alltså, som Wolverine hade ju inte haft en chans.
Nej, för fan.
Nej. Alltså,
gud,
så alltså, de är så jävla aggressiva också. Och sen så 50% av deras föda är ormar.
Men där tror jag har sett ett klipp när en honungsgrävling ger sig på en orm, och så ser man två lejon som kommer att attackera grävlingen. Och grävlingen, om det är det här djuret, för det låter ju verkligen som att det här djuret, han går till motattack, och den här ormen, den försöker liksom kringla iväg, men den bara spöar på lejonen lite grann, tillbaks, biter tag i ormen igen.
Fan vad sjukt alltså.
Ja, men det låter verkligen som det. Men alltså, de ger sig på så här kungskobror, och de är ju jättegiftiga.
Exakt vad jag skulle fråga. Det är väl en av de giftigaste ormarna, va, som finns.
Ja, men precis. Och de här, alltså, de kan ju hugga, alltså, kobran kan ju hugga honungsgrävlingen. Och det som händer då, det är att den håller på och så dödar den djuret. Och sen så däckar den i typ 2 timmar. Och sen mår den bra. Och då går den upp och så äter den upp 100% av den här ormen.
What? Så den är lite immun mot gift alltså?
Ja, man vet inte riktigt hur det fungerar. Vad det är som gör att den är så resistent mot ormgift. Men den är jätteresistent mot det. För det är liksom som att den så här, får en fylla typ. Så den blir lite så här groggy och däckar typ. Och sen så bara, ja, jag är lite bakis, men vad fan. Nam.
Shit, alltså.
Fan vad sjukt alltså. Okay.
De är helt sjuka, de här asen. Och det är just det här att de äter ta med fan allt. Alltså du vet, det finns det är någon som har filmat när de ger sig på giraffer och grejer. Du vet, så alltså, klättrar upp på giraffen och bara slåss mot dem i ansiktet. Och giraffer kan ju liksom typ inte göra någonting. De försöker så här, skicka iväg dem, men de är så jävla, alltså de har typ så här 3-4 centimeter långa klor, så de kan liksom bara hänga sig fast och så bara hänga dem där. Giraffjäveln.
Det finns ju ett till djur som ligger, om det här är ettan som borde det här andra djuret vara nummer 2, det är ju alla de här dvärgpudlarna där ute på Stureplan och Södermalm. Alltså, de ger sig fan på traktorer alltihopa. Alltså, de har ju ingen verklighet. Sen vinner de inga fighter. De är modiga.
Ja, det är de. Och självmordsbenägna för den delen också. Det är så sjukt det här med, jag har ju sett vissa hundar som, de blir ju bananas när de får syn på på bilar och allting. En stor Range Rover kan åka förbi och den vill ju springa rakt ut på vägen bara. Vad tror du ska hända egentligen? Det är ju sjukt.
De har ingen koll.
Nej, varför? Vill de dö eller? Fy fan, det är så. De har ju ingen konsekvenstänk. Det är det som är säkert. De tänker, alltså, det, och särskilt då den här honingsgrävlingen. Det känns ju som att den är så orädd och skit, ger blanka fan i. Den ger inte ett självaste fakt då. Och det är det som jag tycker är så vidrigt, att om den skulle springa mot mig, om jag hade varit då i Afrika där exempelvis, och så ser jag en honingsgrävling komma mot mig och jag står och skriker nej, den hade ju skitit blanka fan i det, hoppat på mig, slitit upp min halspulsåder och börjat äta, tugga i sig varenda jävla ben jag har i kroppen. Jag skriker nej, mamma, mamma, jag vill inte dö. Och det är så hemskt scen då, att den liksom inte tänker efter, bara fan vad sjukt, jag borde egentligen skona den här lilla rödhåriga jäveln. Men den skiter i, vet du. Nej. Det är det som är säkert. Vilket äckligt djur du har valt, bror.
Den är nog mer rädd för dig än vad du är för den.
Va? Men den var ju inte rädd för elefanter och...
Ja, men rödhåriga, vet du.
Ja.
Oberäknelig.
Ja, fy fan. No souls, tänker jag bara. Ja, det här vill jag inte komma nära. Bror, har du någon mer spännande fakta om djuret innan vi går vidare i tablån, så att säga?
Alltså det mest spännande är ju det här att den är så orädd och att den äter ta med fan allt. Och alltså... Den slutar ju liksom inte äta heller, utan den bara... De äter verkligen tills djuret är slut, inte tills den är mätt.
Så ett kretslopp liksom, de skiter samtidigt. Äter bara skit, det är bara ett konstant liksom.
Inom rimliga gränser såklart. Så det är ju liksom inte äta ett helt lejon.
Jag tänker ju att vi har nog ramat in här djurrikets seriemördare. Psykopater.
Ja, verkligen.
Det är verkligen psykopater.
Nej, men honingsgrävlingen, hörni, den ska vi se upp för helt enkelt.
Ja. Jajamän.
Ja, vi har hört lite grann om honingsgrävlingen här, alltså. Det orädda djuret, lite av ett as lika så.
Fearless motherfucker.
Fearless motherfucker. Och samtidigt så har vi ju Erik här då också, som orädd ska prata om ett djur som, ja, som sagt, vi aldrig tagit upp i det här, i den här bonansan. Vad har du brought to the table, Erik? Yes!
Alltså, ni har ju haft väldigt intressanta djur. Jag vet inte om det här djuret som jag har är speciellt intressant. Men jag tänkte att jag ska prata om ett djur som haft stor impact i mitt liv. Det handlar om ett djur som... jag får backa tillbaka bandet här ända tills jag var ungefär 10 år gammal. Och det här är då det största djuret jag någonsin har sett. 500-600 kilo vägde den. Och han står och stampar lite. Och mitt emot honom så står det en man som har ställt sig ner på knä och blottar sitt bröst. Och publiken, ja, för vi är på en arena, sitter tysta. Det är dags för den tredje perioden i en tjurfäktning i Sevilla, Spanien.
Oj! Gåshud! Fasen, det har vi glömt att säga, men du är ju halvspanjor.
Ja!
Det tycker jag är väldigt kul.
Varför då?
För att jag vet att du är den enda då, på ett bra sätt, kan säga då, likt på en spansk reklam, när man säger, du lyssnar på något Kaiko, den bästa podden som finns i denna värld, vill jag höra på spanska, och så kommer vi klämma in dig ibland, så att man hela tiden gör sig påmind om att vi är sponsrade av Espanja.
Ja, fattar man det.
Och att du kommer in då och säger med rejäl spansk inlevelse, du lyssnar på något Kaiko, den bästa podden som finns i dina öron.
Estás escuchando något Kaiko, el mejor podd en el mundo.
Där har vi en applåd och tuta på den. Du har valt tjur alltså.
Jag har valt tjur.
Ja.
Och tjurfäktning är ju i nuläget i Spanien, är det liksom, det är inte jättemånga tjurfäktningar just nu. Det håller sig kvar ganska så starkt i Sevilla, Madrid. Men i Katalonien till exempel har de ju, alltså, man går inte på tjurfäktning av ganska rimliga anledningar, att det är liksom djurplågeri.
Det är
av rang.
Verkligen, det är sjukt faktiskt att det fortfarande finns, men det, som du säger, det är inte lika populärt längre. Det anses väl bara lite konservatism över hela.
Mm.
Väldigt kulturellt betingat.
Och jag kan säga att mamma och hennes man, de älskade tjurfäktningar. Alltså verkligen, och släkten och liksom, de var väldigt förtjusta där. Nu går vi alla på det för att man har tänkt om även dem. Och för att det har försvunnit. Det är inte lika, förut kunde jag gå på en tjurfäktning varje dag nästan i olika delar av Sverige, i Spanien liksom. Så att det var ju extremt populärt.
Har du någon koll på hur, varför just i Spanien? Varför kom tjurfäktning till i Spanien?
Mm. Det kom ju inte till i Spanien, utan det kom till i Iran, tror man. Och det här var alltså antikens Iran, ungefär 500 år före Kristus. Och sen spreds det och alltså, tog sig in över via romarriket. Det var ju populärt också under romarrikets tid och det spreds över Europa. Och, men sen fick det ju väldigt bra fäste i Andalusien, i Sevilla då, och höll sig kvar och blev liksom en spansk tradition. Men tjurfäktning ser ju väldigt olika ut beroende på. Jag har varit vid tjurfäktning i Spanien, Portugal och i Frankrike. Och det är väldigt, väldigt olika. I klassiska tjurfäktningen som vi alla minns från Ferdinand, tjuren Ferdinand.
Stanna mig! Gör någonting!
Fan. Där har vi då den klassiska, det är ju alltså en arena, det är tre stycken perioder, eller tercios som det kallas. Och där i första, då kommer ju de här tjocke som sitter på hästar med en sån här liten påle. Och så längst ut på den här pålen så är det liksom en 3-4 eller 5 centimeter lång spets som de för in mot tjuren, alltså in i huden liksom.
Aj, fan.
Och det är ju hud och fett så. Men det är också för att trötta ut. För när tjuren kommer in på arenan, då har de ju, den kutar ju in och är alltså, du vet, det är 500-600 kilo, alltså rå styrka som kommer in.
Fly förbannade,
ja. Så alla i publiken hatar ju de här som stöttar i pålarna, för de vill ju att tjuren ska vara stark när han möter matadoren på slutet. Men i andra delen, då andra perioden, om vi ska kalla det för det här, då har vi de här, vad heter de, bandoljärerna. De kommer ju då in och har liksom de här pinnarna med rosetter på.
Ja, just det.
Och så springer de mot tjuren som springer mot dem. Och de lockar ju så här, de står ju i sina trikåer och så här, höpp, höpp. Och så ser man att tjuren tittar upp, börjar ta sats, springer mot, och så springer de mot varandra. Och så fintar man och liksom hoppar åt sidan och sticker ner de här två pinnarna i ryggen då på tjuren.
Åh, fy fan.
Och så blir det lite applåder och så är det liksom så här, om den har lyckats så ramlar den av, så har de inte lyckats och så vidare.
Okej.
Och sen i tredje perioden, då kommer ju själva matadoren in. Och de här är ju världsstjärnor alltså.
Det är så, det är liksom som att Sidney Crosby kommer in på plan där. Alltså, eller typ Lionel Messi, ja, glider in.
Ronaldo, Zlatan, alla så, de där.
Det.
Och de tjänar ju hur mycket som helst. De här turnerar ju runt liksom, och det är ju oftast de namnen som lockar folket liksom, bra namn liksom, så.
En tanke som jag aldrig har ställt mig själv en gång, finns det kvinnliga matadorer? Eller är det bara, är det en typisk manssport?
Ja, väldigt mansdominerad sport.
Ja, det kan jag tänka mig.
Sport, om man nu ska kalla det.
Ja, precis.
Men i alla fall, i den tredje då kommer ju då själva matadoren in, och han har ju då en sån där rött skynke. Här vill ju publiken att tjuren liksom ska ge en fight, och man vill att det ska vara liksom en fight liksom. Matadoren väntar då tills att tjuren börjar liksom bli lite tung i nacken och släppa ner huvudet lite grann, för då blottas ju själva nackpartiet där svärdet ska in. Och här är det då lite olika saker som kan hända. Dels är det då att matadoren kan ju då misslyckas. Så man ser när matadoren får upp sitt svärd, håller fram skynket, lockar, och tjuren är ganska trött vid det här laget. Han lockar ner huvudet lite grann med sitt skynke så att tjuren ska liksom böja fram med sin nacke lite mer. Och sen samtidigt som tjuren gör ett sista försök till attack, då hoppar liksom matadoren fram och liksom försöker få in hela svärdet rakt in i nacken. Men det har ju hänt många gånger att de missar och träffar ett ben. Då blir det bara att det bara sätter stopp liksom.
Åh, fy fan. Ja.
Och här börjar då publiken att bua om det händer. Händer det en gång, då buar man lite grann. Händer man två gånger, då buar man ännu mer. Och tredje gången, då buas det ordentligt. För att nu tycker folk att det är synd om tjuren plötsligt.
Ja. Ska tilläggas då också vad man gör då med tjuren innan, när man ska förbereda den för tjurfäktning. Då ska man då hålla den i ett mörkt rum. Och sen vare sig utan vatten eller mat i ett par dagar här då. Samt ges laxeringsmedel. Man stryker även vaselin, här läser jag, i tjurens ögon och fyller näsborrarna med bomull för att försämra dennes syn och andningsförmåga.
Katastrof, det är hemskt, det ska bort, 25 ska bort. Men jag där då, 10 år gammal, sitter och tittar på det här, och då den här matadoren lyckades då föra in svärdet helt, och tjuren går ner på knä och dör. Händer inte det, så brukar man skicka fram en specialist som bara liksom går fram. Om tjuren fortfarande liksom lever, då går de fram och så är det liksom en dolk som de bara så här, snabbt, och då dör tjuren direkt. Blodigt, så. I alla fall, då efteråt, när det här är klart, låt säga att det har gått väldigt, väldigt bra, eller gått ganska bra för tjuvväktaren och matadoren, då börjar folk att vifta med sina vita servetter som man har med sig.
Just tygservetter. Det har jag sett, ja.
Och då kan då, det sitter ju en president uppe i, liksom i en loge, och då kan president lägga fram, eller president, kan han lägga fram en vit servett, och då får tjuvväktaren ena örat. Sen kan publiken fortsätta att skaka på servetten, och det är för att de tycker att han ska hylla, han ska få prisas med det andra örat också. Men där är det bara presidenten som kan avgöra. Han påverkas inte, utan han bestämmer själv. Sen, det högsta du kan vinna då, det är ju då svansen också. Jag tror inte att de tar med sig de här hem, men alltså det är väl en slags symbol. Men i väldigt unika fall, om tjuren aldrig ger upp, så blir den friad. Och får komma till liksom en, ett så här paradis för tjurar liksom. Alltså leva, läka upp på något sätt, och sedan få leva, sig, leva fritt.
Hallå Kjellé.
Gåshud. Ja, gåshud. Men snabb grej här också, sjukt här. Men när du satt där som 10 år, du ser då en matador på blodigt allvar kör sitt svärd då in i tjurens nacke där. Vad gör man under tiden, under de här perioderna? Sitter man och äter popcorn, godis, vad gör man?
Ja, men det går ju runt folk och säljer chips och sånt där.
Alltså det här, det är så jävla sjuk grej det här, hela alltihopa.
I Portugal däremot så är det lite annorlunda. Där kommer det aldrig in en matador. Där kommer det dock in pausunderhållning under mellan de här perioderna, eller mellan tjurarna ska jag säga.
Shakira.
Jennifer Lopez kommer in.
Nej, men då kommer in så här typ 10 stycken små gubbar i gröna hattar liksom. Och så ställer sig 5 längst bak, 3 lite framför, 2 en bit ännu längre fram, och så en som går fram och jävlas med tjuren. Och till slut kommer ju tjuren mot springandes.
Ja.
I fart. Och då hoppar alltså den här första mannen upp på huvudet och håller runt, armarna går runt hornen. Och sitter han kvar där på. Och så kommer de 2 andra, och sen handlar det om att stoppa den här tjuren liksom. That's it. Annorlunda.
Okay. Men okej, okay, så det är inga vapen som är inblandade där?
Nej. Nej, de har ju de här som stoppar in de här rosettpinnarna. Just. De sitter på hästar istället.
Jaha.
Och fintar. Det är ganska häftigt, snyggt, men det är fortfarande
sjukt. Ja.
Sjukt. Ja. Så tjuren är ju någonting som, tjuren hyllar man ju i Spanien, fast man gör det på ett jävligt konstigt sätt. Alltså tjurar i Andalusien, du ser ju när du åker där, så är det många sådana här plakat med tjurar som bara syns liksom. Man har någon slags, man tycker att de är,
ja,
de är så en symbol för södra Spanien.
Alltså det här är, det är lite sjukt det här med, jag undrar hur många gånger, alltså visst, sjuk sport då inom citationstecken, eller vad ska man säga, aktivitet.
Mm.
Men frågan är då, jag måste ju ändå ge en matador lite cred, alltså motvilligt cred då, att det krävs ju ändå en del cojones att gå in då och möta en rabiat tjur. För det är ju många som har dött i tjurfäktning också. Då kan man ju tycka
inte lika många som tjurar dock, men...
Nej, exakt, för den delen. Men det finns ju också så här, det är inte någon form av skadeglädje, fast ändå samtidigt, ja. Men undrar hur många är det som har dött i tjurfäktningen egentligen?
Ja, alltså jag har en lite faktum, men det är några år tillbaka den här artikeln skrevs. 2016 hette det, då var det 134 personer som hade dött.
Okay.
Och det är ju väldigt lite med tanke på, alltså registrerat då. Sen under romarrikstiden, där tror jag att man gjorde det lite svårare. Jag tror att det fanns en mer nöje med att faktiskt se en människa dö också, i och med att gladiatorspel och sånt där fanns ju. Men men tjurfäktningen är på väg bort från Spanien. Det är fler och fler kritiska. Det var många, alltså i vår generation, som inte alls tycker att tjurfäktningen har någonting i Spanien att göra.
Nej, det känns väldigt old school. Men Brute, har du sett tjurfäktning någon gång?
Jag har aldrig sett, inte live.
Nej.
Jag har ju sett på internet så, men...
Ja, man har ju sett de här när det har gått käpprätt åt helvete, som sagt. När man har sett matadorer har fått ett sylvast horn i ena sidan av bröstkorgen och flyger upp i luften, blod överallt. Fy fan, det är ju groteskt alltså.
Ja.
Ja. Kan man äta tjur? Äter man tjur?
Jag tänker att nötkött som nötkött, alltså det, jag tror inte man tar bara kor.
Vad är för skillnad på oxe och tjur då? Vet ni?
Mycket bra fråga.
Det är att oxe är ju en kastrerad tjur.
Jaha.
Ja.
Så det är samma.
Det är samma kreatur.
Ja.
Ja, det här var helt nytt för mig alltså.
Har man gjort den här kastreringen i tjurfäktning då alltså?
Ja, framför, det får barnen göra, de får springa fram.
Kolla lite lilla Miguel, han springer fram och han skär. Och kolla vad fin han skär, och där håller han upp.
Fy fan vad sjukt.
Ja. Hans mamma gråter. Det, hon är för stolt. Miguel.
Fan vad hemskt. Oh. Nej, alltså, jag trodde aldrig dagen skulle komma. Dels att vi har med Erik Mylund också som sagt, men också att vi pratar tjurfäktning i djurbonanza. Ja, stort tack för den här informationen om tjurfäktning. Alltså, är det någonting som du hade kunnat göra på fyllan om du fick lite feeling i Sevilla? Jag tänker bara tjurfäktning like the old days, käka lite popcorn. Har du kunnat göra det idag?
Nej, jag hade inte stöttat det.
Nej.
Man är lite mer upplyst idag.
Estás escuchando Nogot Kaiko, el mejor pod en el mundo.
Ja, vi har alltså pratat om honungsgrävling och lite tjurfäckning. Trodde aldrig det skulle bli av i djurbonansat så att säga. Men det var jävligt intressant att höra. Mm. Särskilt med din koppling också, att du själv har sett det med egna ögon. Det är lite sjukt. Jag har ju då bestämt mig för att ta ett djur här som jag ville prata en hel del om tidigare. Men jag sparade lite grann. Dels för att jag vill ha med Erik av någon anledning i just det här avsnittet. Men också för att det här djuret är så jävla... Det är lite på tapeten om man säger så. Jag tror vi kan ha ett och annat att flika in om det här djuret också. Det djur jag har valt är... fladdermus!
Hej!
Har jag valt det? Ja, fy fan.
Här ska bli spännande.
Ja, på latin då, chiroptera heter den då tydligen.
Chiroptera?
Ja, har ni sett en fladdermus i livet någon gång?
Ja.
Ja, de finns ju här i Sverige, i Svea rike lika så.
Jag har till och med klappat på en.
Va?
Ja, vi la om taket på våran sommarstuga för 20 år sedan och då hittade vi en under en takpanna.
Men hur var det att få SARS då första gången?
Ja, första gången var det ganska lugnt faktiskt. Det var andra gången det var jobbigt.
Nej, på din resa i Wuhan.
Nej, exakt.
Du checkade lunch där 2019. Har vi hittat patient noll här alltså? Är det bruttigt? Vad otippat att säga.
Brutti, vad fan? Just det, det var ju en sen affärsresa där i Wuhan, ja, december 2019.
Just det.
Ja, dromedarer och fladdermöss stod på menyn. Ja. Jag kommer ihåg bilden själv bredvid en stor stark där, va? Blir dromedarer till frulle där, va? Ja.
Fan vad jobbigt ändå, förlåt om jag var min flika på Wuhan och fladdermöss. Alltså, om det är det, finns det kanske en person där, jag ser en kille framför mig, 40 plus, som liksom går och känner faktiskt på att fan, det kan ha varit jag alltså.
Ja, men exakt, ja, men det är det jag tänker
på. Jag var bakis, gick ner och bara, om jag tar en fladdermus det är bra. Och så, det var ju inte så jävla bra tillagad och jag mådde ju inte bra alls, alla symptomen.
Jag tänker att patient noll är inte levande.
Skulle jag också ha sagt om jag heter Brutti och var högst misstänkt för att vara patient noll.
Ja, det var ju en kille som åt innan mig. Den jäveln slog jag ihjäl.
Ja. Sög upp hans blod tillsammans med den här honungsgrävlingen.
Tömde på den där liten bloddroppen.
Sugrör så här.
Ja, nej, men det är en bra frågeställning faktiskt. Nu lever jag i den fantasin att jag tror nog att det är nog mycket vi inte vet om det här laboratoriumet som det har snackats lite om. Att det kan ha utvecklats i ett labb då. Eller som det kanske är någon jävel där som käkade en alldeles för dålig upptinad fladdermus till lunch då. Titta på dig, Brutti. Men jag tänker då prata
om... Ja, den var ju inte rå.
Men jag tänker då prata om fladdermusen i stort. Det finns ju över 1200 arter av fladdermus. Så att jag tänker liksom hålla det rätt så smalt då och prata fladdermus i det stora hela. För fladdermus är det enda flygande däggdjuret. Honan diar sin unge precis som vilket annat däggdjur som helst då. Och fladdermus har även navel, liksom vi. Det kanske man inte reflekterar och tänker på så.
Hur många bröstvårtor?
Fan, bra fråga. Vänta, jag ska kolla upp det en gång.
Med. Viktigt.
Alltså, man ser ju tydligt två stycken på Batman i Batman och Robin med George Clooney.
Bra spaning lika så. Fladdermus bröstvårta.
Alltså, om killars bröstvårtor är onödiga så är fan Batman direkt i hans bröst var det mest onödiga.
Ja, det är ju så jävla märklig grej. Va? Vi designar den här, han ska se så jävla cool ut. Men han får bröst.
Det är fan sant alltså. Nu när man tänker efter.
I'm vengeance.
Jättemärkligt va. Han ska ha bröstvårtor va. Måste vi det? Ja.
Ja för fan.
I'm vengeance.
Nej jag får inte fram. Det är ju, de är ju pälsiga här så man ser. Jag ser inte. Vi drar till med två. Sen om det är någon där som äger en fladdermus hemma får ni hojta till i så fall och skrika på mig i så fall så. Men de här däggdjuren, de använder sig också av ekolokalisering då i luften. Mm. Alltså även kallat sonar. Vet ni vad det står för? Jag frågar dig först Erik.
Sonar. 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 Jag skulle säga engelska eller vad säger man på svenska?
Sonar kanske man säger då.
Sonar. Sonar.
Sonar.
Jag har ingen aning. Vad det står för? Sound. Nej, radius på slutet.
Mm-hmm.
Jag vet ju vad det faktiskt.
Ja, det är klart.
Tidigare.
Du har ju suttit hemma och googlat, ja. Ja, men säg då.
Titta inte åt sidan nu. Jag ser att du tittar åt sidan. Fy fan alltså.
Sound navigation and ranging.
Grymt att du hade det top of mind så där Brutti.
Ja.
Så var blicken åkt åt sidan. Jag bara,
ja men jag vet vad det står för. Det här är ju någonting då som även ubåtar använder sig av. Alltså man kan ju bedöma vart ett objekt finns genom att skicka ut sådana här ljudvågor då. Liksom vi gör nu i etern.
Just det.
Och då när de ska skicka ut det här ljudet så använder då det skapas genom fladdermusens struphuvud. Och sen avges ljudet ut då genom mun eller näsborrarna.
Mm.
Men det här är lite intressant, de jagar ju, det är nattdjur då, så de är ute på nätterna och lever rövare då. Och det som är intressant med fladdermus, som inte jag hade någon koll på, det är ju att i snitt då så kan en enda fladdermus äta över 600 småkryp under bara loppet av en timma. Och även då, de är snabba så det duger också. De kan ju flyga upp till hela 402 kilometer på en enda natt. Och inte bara nog med det, utan de flyger även 3000 meter ovanför marken i vissa fall och når en topphastighet på nästan 100 kilometer i timmen. Så det är ju snabba as.
Mm.
Och ja då, vi har ju nämnt elefanten i rummet lite grann här då. Det här med virussjukdom då som covid-19 och fladdermöss. Det är inte bara covid-19 utan det är ju även SARS. Den första varianten av SARS som har spårats till fladdermusen. Och fladdermus i Kina då, det här är en artikel från Sveriges Radio på tal om public service då, som skrevs i mars 2020. Fladdermus i Kina har pekats ut då som ett av flera möjliga värddjur för det nya coronaviruset SARS-CoV-2. Orsaken är den genetiska likhet mellan virus och en fladdermusart, hästskofladdermusen och coronaviruset. Och då står det här även då. Att fladdermöss bär på virus utan att själva bli sjuka beror troligen på deras mycket speciella immunförsvar. De kan för det första hela tiden producera interferon och det är någonting som vi människor också kan skapa i samband med feber. När vi själva är sjuka. Men det som är så intressant här då det är att alla däggdjur kan producera interferon. Vi människor känner av interferonet när vi blir sjuka i samband med feber då som sagt. Men fladdermusen har det jämnt. De har alltså alltid feber. De kan tygla och skjuta bort alla former av virussjukdomar genom att de hela tiden har att de hela tiden är sjuka och därför kan de inte åka på virus själva då.
Oh, jävlar.
Så det här är lite intressant.
Liksom Hulken, han är alltid arg.
Precis. Så hade jag sagt att fladdermusen är likadan fast alltid sjuk då.
De lämnar så här, Batman, de bara, ska vi ta med det där att han alltid har feber? Nej, det blir inget bra. Så här, sänglingar igen. 40 grader. Bara, vi behöver hjälp, Batman. Batman, kan du komma? Så bara,
nej, inte idag. Jag har
fan feber idag också.
Den är fan uppe i 40,2 nu. Alfred, jag behöver te. Nej, ständigt sjuka är de alltså. Och någonting som är lite sjukt. Mm. Kan, alltså,
vad händer nu? Vad är det som händer?
Vänta lite grann här. Vänta, jag måste bara ta fram en grej här.
Vadå?
Kan det vara det som jag tror att det är? Ja, det är ju det! Ja, för fan! Erik Nylund! Erik, det här trodde du inte.
Nej.
Det här var ju sjukt. Dromedarer och fladdermöss SARS-CoV-2. Det är ju otäckt det här vad det är. Det är dags för quiz då. Det är ju som sagt dags såklart då för ett, fan vad varm jag blev. Dags för ett fladdermus-quiz som jag har snickrat ihop här då. Och då tänkte jag göra så, likt vi gjorde med Paul Delvaye. Det var då att Brutti teamade ihop då med Paul. Och så fick de då båda gissa på de här alternativen. Och det tänker jag att ni även ska få göra nu som ett team, att ni spekulerar lite emellan.
Nej, alltså jag lägger ju mina pengar på att Brutti kommer vara den som hjälper oss till seger här.
Ja, han sitter med Google som sagt. Nej, Brutti, lägg undan, bra där. Nu visar Brutti att han inte håller någonting där.
Han sitter med så här fem skärmar bakom skärmen. Helt uppdaterad.
Det roliga är att jag har en tv precis där.
Ja. Fan, såklart han är.
Men den är avstängd, så att det, ni kan vara lugna.
Så sex frågor och tre svarsalternativ idag. Jag börjar med fråga nummer ett. Den största flocken av fladdermöss någonsin finns i The Bracket Bat Cave i Texas, USA. Hur många fladdermöss utgörs den här flocken av? Är det A, runt 5 miljoner? Eller B, runt 10 miljoner? Eller C, runt 20 miljoner?
Fan vad svårt.
Jävlar, jag tänkte att det var några tusen.
Ja, jag tänkte ju att det skulle vara, jag trodde att alternativet skulle ligga på 100, 200, 300 tusen.
Mm-hmm. Ja, det trodde jag.
Men nu när vi liksom hamnade på 5, 10 och 20 miljoner.
Det
20
svårt.
Miljoner, han drog upp 10. Nu går jag bara alltså, Davva har hoppat upp 10 miljoner från svarsalternativ 2 till svarsalternativ 3. Och det är kanske en lockbete bara för att man ska komma bort från 10 miljoner.
Alltså, jag är jävligt inne på att det skulle vara 10 miljoner då.
Ja, men då säger vi det.
Ja.
Ja, ni låser B alltså 10 miljoner.
Ja.
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 Ja, ni öppnar svagt.
Aj.
Tyvärr. Det är svarsalternativ C, runt 20 miljoner.
Ja, det är så, alltså.
Den största flocken som någonsin har dokumenterats.
Har man suttit och räknat de här?
Ja.
Men exakt, det är det jag tänker. Hur fan räknar man det?
Eller mäter man decibellen?
Då kan han kanske ha så här varuhusräkning. Du vet, sånt som man har på varuhus.
Så här många kunder finns inne i butiken nu.
Och så är det en jävel som bara åker runt i cirklar.
Ja, men man kan säga då att den här fladdermusflocken då, The Bracket Bat Cave i Texas, alltså det är mer fladdermus än vad det bor människor i Mumbai i Indien då. Det är lite sjukt faktiskt. Mm. Vi går vidare till fråga nummer två. Och för att hålla det lite populärkulturigt eller lite kultigt också, så är det klart att vi drar in
Batman.
Ja, tänkte, historiskt skulle jag kanske sagt då, Vlad Dracula.
Jaha.
Ja.
Ah.
Den tredje. Fråga nummer två då. Han hade ett särskilt smeknamn. Vad var det?
Vlad the Impaler.
Vad var det? Brutti, helvete, vad tråkig du är. A, Vlad Paul Spetsaren.
Ja, Vlad.
Jag tror också A.
Vad kul det blev då, vad roligt.
Men det var ju liksom en så här barnfråga för fan.
Ja, men jag visste inte att den här... Okej, ni låser A.
Jävla sur. Jävla sur.
Ja, ni låser A. Och det är ju rätt.
Fan vad bra.
Ja, det är helt rätt då. Vlad the Impaler. Jag hade ingen koll på att han faktiskt kallades där på även engelska då. Men jag har lite kuriosa då om pålning. Har ni koll på pålning?
Fan, du skulle ha haft Paul Levaje som ni har nämnt.
Exakt vad jag tänkte säga.
Åh, fan, det var bra. Badum. Ja, nej, men pålning då, det är ju en gammal klassisk...
Det är gammal... ringa Paul.
Du gör en pålning, värmet. Pålning.
Nej, det är dags att göra en pålning, hörni. Vi ringer Paul. Nej, men en historisk avrättningsmetod är ju det här med pålning då, att man... Man kan då göra så att ett sätt var att man grävde en grop som man tvingade den dömde att lägga sig i då på rygg. Man fyllde igen gropen men lät huvudet ligga kvar då öppet. Sen drev man långsamt en spetsad påle av ek genom det cirka 20 cm tjocka jordlagret i brösthöjd på den dömde. Den dömde kände att pålen sakta då började tränga in i bröstkorgen samtidigt som det utlöste en oerhörd ejakulation.
Va?
Smärta menar jag såklart. Men här har vi också då ryssarna, de är lite på tapeten här nu såklart. Och det är kanske det de vill göra här i Sverige, att komma in och påla hela Gotland då. Det var att då gjorde de så att en påle slogs ner i marken och spetsades. Offret då träddes ner på pålen som fördes upp i ändtarmen. Det har du pratat en gång om, Brutti. För varje rörelse då så drevs pålen längre upp i kroppen.
Aj.
Och blödningarna saktades ner av att pålen höll tätt inom citationstecken i skadorna. Om pålen drogs ut förblödde offret snabbt. Men vanligtvis fick offret hänga kvar och glida ner sakta för den här pålen. Och dödskampen kunde pågå under ett helt dygn i ohyggliga smärtor.
Alltså det är ju fruktansvärda straff där.
Ja, jag håller med faktiskt.
Det här var ju det vidrigaste jag hört, typ.
Är lite kuriosa på det, så att säga. Vi går vidare till fråga nummer tre.
Ja, hej!
Estás escuchando Något Kaiko, el mejor podd en el mundo.
Fladdermus-quiz återigen då. Vad kallar man en fladdermusunge för? Är det A, kulting, B, valp eller C, yngel?
Oj. Kulting kan det inte vara. Det är väl något annat.
Nej, inte valp heller tror jag inte. Jag tror på yngel.
Yngel.
Det låter mest rätt.
Ser de inte ut som hundar lite grann? att det, nej, men yngel måste det vara. Eller?
Ja.
Valp. Jag kommer trycka på valp och så är det inte det. Jag tar det yngel och så kommer det bli så här dålig stämning och så kommer inte få komma tillbaka. Kör på yngel.
Ska vi låsa se yngel?
Ja, vi gör det.
Ja, skulle ni inte ha gjort, för det är valp.
Nej, vad fan.
Ja. Jag måste tro på mig själv.
Ja, då får du komma tillbaka.
Ni får tänka så här, jag blev också lite chockad faktiskt. Bara, vad fan, fladdermusvalp? Ja, och lite som du säger där, de är ju lika hundar. Mm. Det finns ju de här flyghundarna.
Ja, just det.
Som är jävligt lika en fladdermus då.
Det är när man sparkar de här pudlarna på.
Nej, så att fladdermusvalp är den korrekta benämningen på en fladdermusunge då. Fråga 4 då. Utan fladdermöss kan vi säga hej då till A, vindruvor, päron och kiwi, B, potatis, körsbär och hallon, eller C, banan,
covid,
avokado.
C,
banan, avokado och mango.
Alltså utan fladdermössor kan vi säga hej då till dem. Någon av de tre kategorierna.
Exakt.
Jag har sett dem äta körsbär.
Det är så, ja.
Estás escuchando Något Kaiko, el mejor podd en el mundo.
Man kan säga att de här fladdermössen hjälper till att pollinera så att de här växterna då, eller grönsakerna och allt vad det kan vara, frukterna, fortfarande finns kvar. Och då är alltså A, vindruvor, päron och kiwi, eller B, potatis, körsbär och hallon, eller C, banan, avokado och mango.
Jag har sett dem äta körsbär.
Estás escuchando Något Kaiko, el mejor podd en el mundo.
Det här är ju bara ren gissning. Det här måste man ju veta, för att man kan liksom inte, det går ju egentligen inte bara gissa sig fram till rätt svar här, känner jag. Jag har ju för sig sett dem äta vindruvor också, så att det kan ju vara A eller B.
Ja, men vi tar A.
Eller så är det så att, ja, eller? Vi tar A.
Ja.
Ni låser A, vindruvor, päron och kiwi.
Mm.
Ah, tyvärr är det fel. Det är banan, avokado och mango. C alltså.
Aha.
Som fladdermössen hjälper till då att pollinera så att de frodas och mår bra helt enkelt.
Okej.
Då får vi säga hej då till dem.
Det går inte bra det här.
Nej. Fråga nummer 5 då. Vi speedar på det här lite grann. Världens äldsta fladdermus hittades 2006 i Sibirien. Hur gammal var karn? A, 28 år gammal, B, 41 år gammal, eller C, 59 år gammal.
Alltså, jag har fått för mig att de lever ganska länge.
Okej.
Jag skulle nästan tippa på att det är antingen B eller C här.
Världens äldsta. Var så grå hår liksom och...
Käpp.
Ja, exakt.
Blind är den ju redan så.
Exakt. Ska vi ta B?
41 år. Mm. Ja, men 41 låter bra.
Mm. Nu låser vi B. Och det gör ni helt rätt i, för det är helt rätt!
Så jävlande.
Ja. Sista frågan här då. 2 rätt av 5 än så länge då. Kan vi få en 50-50 då? Fråga nummer 6. I snitt äter en enda fladdermus då som sagt runt 600 småkryp på en natt. Hur många pizzor motsvarar det i mänsklig matkonsumtion?
Oj.
A, 5 pizzor. B, 10 pizzor. Eller C, 20 pizzor.
Alltså nu är han på 5, 10 och 20 igen.
Ja. Nej, men han kan ju inte, de kan ju inte äta De kan ju inte äta 10 pizza, kan de inte äta på en natt. Nej men alltså, de är ju pyttesmå ju. Jag orkar inte äta 5 pizza kan man klara på ett dygn, men...
Nej, det måste vara 5.
Ja.
Ja.
Ni låser A, 5 pizzor alltså.
Ja.
Det sjuka är att svarsalternativet är C. 20 pizzor trycker de i sig på en natt. I mänsklig alltså, matkonsumtion.
Vad är det för sida du har tagit reda på det här?
Jag vill låra. Jag
ifrågasätter.
En ding-ding-värld eller?
Jag kan länka, jag lovar. Jag länkar i avsnittbeskrivningen. Ah, får ja. Ni läsa det själva. Ah, ah. Helt otroligt i alla fall.
Flashback.
Det var i alla fall ett hedligt fladdermus-quiz med lite inriktning på pålning.
Fan vad påläst.
Där ja! Fan vad jag älskar det här. Snyggt. Det har varit skitkul att ha med dig i podden, Erik.
Jättekul att få vara med.
Om man vill ha lite mer koll på vart man kan ta kontakt med dig och i alla fall ha lite koll på vad som för sig går i ditt liv. Vart hittar man dig då?
Då är det Erik Myrlund på Instagram. Det är Erik Myslund på Pornhub. Wonder Surfer heter jag på Lunarstorm och jag finns kvar där.
Är det så?
Ja. En liten myra på MySpace.
Ja, vad missar där? Bryt lite fort om man vill ha koll på vart man kan få tag i oss. Vart ska man kontakta oss då?
Då kan man gå in på Facebook där vi heter Något Kaiko Podcast, eller på Instagram där vi heter Något Kaiko, eller som Erik Myrlund så vackert sa förut, så kan man gå in på patreon.com/NågotKaiko och känna som Helge Fosmo.
Ja, exakt. Jättekul att du ville flika in och säga det, Erik.
Ja, men det var en ära att göra det.
När det sker så spontant.
Ja, absolut.
Glöm heller inte att gå in och prenumerera på den här podden eller ge den lite recensioner och betygsätta den med 5 stjärnor helst. Det kan du numera göra även på Spotify. Äntligen har den funktionen kommit. Så in och ge oss 5 stjärnor där, eller hur många stjärnor du än vill ge oss på antingen Spotify eller i Podcaster-appen, så är vi mer än tacksamma om du gör det. Erik, återigen, du ska få utbrista de 2 gyllene orden som vi alltid gör i slutet av avsnitten.
Men gör inte så här mot mig nu. Jag visste att det skulle komma. Jag tänkte innan jag klev in i studion, bara, vad var de 2 gyllene orden? Ha det gröt!
Ja!
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 Ha det gröt! Ha det gröt! Vi hörs igen nästa onsdag. Glöm inte att gå in och kika in Erik Myrlund på Instagram. Vi hörs! Hej då! Hej!
Jag har sett dem äta körsbär.
Podplay. Ett poddtips från Podplay.
I fören på ett enormt fartyg står 2 huttrande män och håller utkik i den mörka natten. Fortsätter allt i den här takten kommer RMS Titanic anlända i New York tidigare än planerat. Men plötsligt ser de 2 männen någonting stort uppenbara sig i mörkret rakt framför dem. Isberg. Hör hela avsnittet om Titanic i podden Kodkatastrof på Podplay.